Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
En, två, tre. Testing, testing på gammalt DJ-vis. Min röst ska nu komma någonstans mitt i centrala pannloben på dig. God morgon. Hej och god fortsättning. Säger man god fortsättning fortfarande, Hans?
Kan man göra. God morgon är ju lite mer tveksamt beroende på när man lyssnar på podden. Men god fortsättning, det är en god fortsättning på julefirandet. Det är ju mellandagar, mellandagsrea och så vidare.
Mm. Jag har käkat alldeles för mycket, Hans. Och jag har käkat alldeles för mycket pepparkakor. Mm. Jag är för fan bruna pormasken som sticker ut ur huden. Här har du förresten, varsågod. Här får du mot det allra sista från vårt julbord, Hans.
Oj. Vad fint. Mm. Ett pepparkakshus helt enkelt. Ja. Med glasyr och allting.
Det är ett pepparkakshus som är...
Du är ett litet dock.
Ja, det är lika stort som det hus som radioprofilen Rickard Olsson pratade ut om i kvällstidningarna. Han är förvisad till något slags hus på sin tomt.
Ja,
han har en stor lyxkåk ute i Nacka, Tyresö någonstans. Mm. Taxeringsvärde 9 miljoner. Och det är så tjafsigt med tanten som han släppade hit från Karlstad. Så han har ju fått, han har fått flytta ut till ett... En attefallsstuga på gården.
Ja, precis. Efter ett rekordkort äktenskap så har hans ex-hustru då, flyttat in i lyxvillan med sina barn. Och stackars Rickard är förvisad ut på gården. Och han säger i en bod. Men det är ju ett attefallhus så att säga. Så att det är ju i alla fall runt 20 kvadratmeter.
En av kvällstidningarna skrev och benämnde det skjul. Jag tycker rent terminologiskt är det ett jävla hugskott. Jag har själv blivit utslängd sådär några dagar före jul och fick fira en julhelg på soffan hemma hos Micke Jensgård på Nybohovsbacken. Och för alla som känner till södra Stockholm, Nybohovsbacken, det är ju inga flotta adresser direkt alltså.
Nej.
Micke bor kvar där uppe, men han är glad för det. Ja. Jag vill bara säga, jag ger Rickard Olsson, en god vän till mig, som jag faktiskt sprang på senast på en god väns begravning. Aha, i Sigtuna.
Ja, där börjar ju kul, hörru.
Ja, men jag vill bara ge honom allt mitt stöd.
Ja, ja, ja.
Livet är det som händer när vi har planerat någonting annat. Mm-hmm. Det är inte bara filosofen Karl Popper, utan det är mina egna ord faktiskt.
Just det.
Kämpa på, Rickard Olsson.
Ja, problemet med den här replikan i pepparkak som du har byggt här, det är ju att det är inte så likt Rickard Olssons hus på gården. Det har ju nämligen... Ja, räknas det två fönster?
Ja, det är fönster på kåken. Den är lyxsanerad. Mm. Välkommen till podden Inaktuellt. Här är Jonas Nilsson, det är Hans Wiklund. Vi offrar lediga dagar. Vi har inte ens kört radio den här morgonen.
Nej.
Men podden, den ska likt en stor, skön hundbajs rätt ut. Vi börjar med lite outlaw country.
Mm. I ain't slept 7 days, I haven't eaten three. Methamphetamine has got a damn good hold of me. My tweaker friends have got me to the point of no return. I just took the lighter to the bulb and watched it burn. This life of sin, it's got me in.
This life of sin, it's got me in. Det blir ju inte bättre, Hans. Du, förresten, på tal om hundar och Winston som var ont, hade ont i magen och var allmänt ris.
Ja, du var sådär... lite sen här.
Ja, kom sent. Det var ju en Nutella-dusch som jag fick ropa i dörren. Mikaela, tar du hand om Winston? Han är lite ris i magen.
Mm.
Då kom ju Mikaela sättande och slog distriktsrekord på 60 meter kan säga från sovrummet.
Ja.
Va? Är han dålig i magen? Inte för att han mår dåligt, våran hund, utan att han har fullständigt toksanerat. Ungefär som amerikanska flygvapnet... sprayade buskarna i Vietkong.
Kanske inte behöver några detaljer kring exkrementer och avföring. Men som sagt, det har sina sidor att ha en hund, Jonas. Det är ju särskilt när du har ett dignande julbord som jag antar att unge lille Winston kanske passade på att knäpsa åt sig någon skinkbit. Och
alltså
lite
vilket julbord. Michaela släkt, de kör ju excesser när det är sånt där. Det var dopp i grytan, det var allt möjligt. Det var halal, det var mer än den där. Såg att de hade en muslimsk kvinna som skulle vara julmatsexpert i Sveriges Television. Det var sådär så att nu är mångkulturen och bara trycks ner i halsen på
mig. Jaha, jag vet inte. Muslimer firar väl normalt inte jul? Eller?
Det var min första tanke också. Men hon var ju så förbannat trevlig och råkar också ha släppt en kokbok om alternativ julmat. Mm, mm. Så passa på att äta sylta, pressylta, gott folk och isterband och ta gärna tabberas på Rebensbjällen. Jag såg ju Michaelas farsa. Thomas var ju alldeles uppspelt. Mm. Han är inte lång killen. Dök upp i ett par platådojer, hade flamsäkert löst tomteskägg och sen det slutar ju allting med att han ligger i stort sett på bordet med ett äpple i käften och vräker i sig av julmaten.
Ja, och ihop med hunden Winston.
Ja, nej, Winston tar ju allt som faller till marken.
Ja, just det, det var en hel del.
Han går ju runt med öppen käft, ja. Winston, under julbordet. Och ja, där har vi en dålig magen och därför är jag försenad. Men han råkar ju inte värre illa ut än, hörde du om hundarna i Norrköping, Hans?
Ja, visst, visst. Ah. Det var en hund snarare, en lösespringande, enligt beskrivningen, stor svart hund i stadsdelen Hageby, Norrköping. Mm, vänta nu, det var väl där man hade påskkravallerna bland folk som inte firar påsk. Och någon tycks ha haft en dobermann och tappat kontrollen på den. Den har bara stuckit iväg helt enkelt, bitit åtminstone två, möjligtvis tre personer under sin framfart innan andra statsmakter, polisen, dyker upp för att ställa saker till rätta på sitt oefterhärmliga vis.
Det är ju fantastiskt när tidningarna skrev om det här. Senare under kvällen vid 20-tiden möter en patrull den vilt springande hunden igen.
Ja, den springer.
Och skjuter mot den. Polisen avlossar varningsskott mot hunden, ja, varpå den lyckas rymma igen. Ja. Ett, hur kan den rymma om polisen inte hade koll på den? Och vem fan skjuter varningsskott på djur? Det gör ju inte ens Furuviksgerillan, numera frivilliga Ukraina. De som avlivade Santino och hans schimpansvänner i Furuvik den här infamösa kvällen när de lossade på ett fönster och stack ungefär som Clark Olofsson stack från Kumlabunkern 1974.
Nej, de är ju djurvårdare så de har ju lite bättre begrepp om djur än vad polisen har. Jag förstår att det där med varningsskott är ju snarare menligt för en situation med en hund, så att säga. Hundar påverkas inte alls likadant som människor av ett varningsskott, utan de blir mer de förstår ingenting, utan de blir ju rädda och situationen måste ha förvärrats. Och polisen byter då taktik och börjar med verkanseld istället. Men eftersom polisen inte kan träffa en laggårdsdörr även om de står inne i laggården, så missar de givetvis hunden. Och hunden tar till fötterna och försvinner iväg. Senare på kvällen så är det någon familj som hör av sig att det står en hund och trycker i trädgården där.
Det är alltså civilpersoner som hittar en lösspringande hund som har attackerat människor. Ingen inom Norrköpingspolisen, frid över dess minne. Det är väl Lövings gamla gäng, Batongmats Löving, han kommer från Norrköpingspolisen. Ingen tänker på att kontakta någon hundförarpatrull där man har lite know-how om hur fan hundar funkar. Ja. Utan då är det varningsskott. Det påminner lite grann om när de skickade upp drönare för att lokalisera Santino och schimpansgänget som rymde från Furuviksparken för att ta tåget till Stockholm och förena sig med sina andra apkompisar på Sergels torg.
Ja, nej, det är ungefär lika verkningsfullt som att skjuta varningsskott faktiskt.
Det är som när vi får se lönerna från Lindskov till den här podden inaktuellt. Man blir liksom, man blir uppstressad. Mm. Man går upp och får, vad heter det, innan jag tar min atarax, Hans. Överslag i frontalloben.
Apropå stress, vi firade jul i stan i år faktiskt, det var trevligt. Det var lite lättare i stan och skapade den där Fanny och Alexander-känslan, du vet. Fanny och Alexander gick ju på bio, eller på Sveriges Television igår, fem timmars versionen.
Not So Funny och Alexander, är det den som en brinnande präst som spelas av Jan Malmsjö dubbelmackar med Jarl Kulle, gamla fina Inga Gill mot en dubbelsäng, va? Eller tänka på fel film?
Ja, du rör ihop begreppen lite grann, uh-huh. Men för att fira den här Fanny och Alexander-julen så behöver man ju lite spatiöst hemma, lite, vad ska vi kalla det för, kälkeborglig inredning med stuckaturer i taket och höga spegeldörrar, kanske en kristallkrona och så vidare. Så när man dansar kring granen då med när barnbarnen och smaskar på. Det är Mona Malm du avser, det är inte Inga Gill. Och,
förlåt mig. Ja, alltså det är
så Jörg Kulle smaskar på Mona Malm i rektorsexpeditionen inne på kammaren där.
Ah, såg ju värre ut än Eskil Erlandsson hade en timme fritt på en kennelklubb i Vagnhärad för några månader sedan. Ja. Får bara fråga en sak, det blir i alla fall i Fanny och Alexander, och jag vet det, jag har ju läst Laterna Magica, som är Ingmar Bergmans epos till eftervärlden. Det, han berättar ju att det är åtminstone prästen som brinner upp Jan Malmsjö.
Ja, biskopen. Ja.
Ja, inte ens det hade jag rätt.
Nej, du har faktiskt inte rätt. Men det gör ingenting, Jonas. För jag sitter ju inne med fakta i det här. Så att du kan bluddra på i god stil. Så att,
jag har ju så taskig information om kultur och litteratur just nu. Så jag kan bli som kulturministern Parisa Liljestrand. Hon som lyckades med konststycket under året att förklara för oss andra att Ruben Östlund var en författare som skriver fina böcker.
Ja. Och då kan vi förklara för våra mindre bemedlade lyssnare att Ruben Östlund är väl kanske framförallt en filmregissör. Ska vi beskriva hans bana? Han gjorde en film som heter Turist. Han hade uppenbarligen då varit på skidresa och kommit på att det här var ju roligt med man sätter en familjesituation där det kommer en åstundande lavin och pappan i familjen visar sig vara en riktig fegboll och rymmer all världens väg och lämnar familjen i sticket. Och sen så förändras dynamiken och maktbalansen inom familjen. Och det är kanske då någonting som efter det så har han då gjort filmer om när han åker runt med sina filmer på olika filmfestivaler bland likasinnade muppar och jag kan inte tänka något mer ointressant. Jag såg den där jävla Turist, jag tyckte den sög och jag antar att hans filmer efter det har blivit ännu sämre.
Därför att filmen Turist utmanar din 1800-tals mansroll där mannen ska skydda den dysfunktionella familjen, ungefär som det Fanny och Alexander julfirande du tidigare nämnde här, ja. Hans. Du är ju patriarken. Stod du i julbockens skepnad och höll ett tal till släkten? Du pratade om barnbarn nyss också. Det har inte hänt någonting på den fronten, hoppas jag.
Det måste ha varit mina egna barn som jag avsåg. Men man kan inte hålla reda på allting och det blir lite dimmigt efter glöggen och sådär.
Han var jävligt snabb, Ruben Östlund, måste man ändå ge honom, när han gjorde filmen Play om ett pojkgäng av icke-etnisk svenska pojk.
Ja, då efter att han hade åkt rälsbuss någon gång så kom han på den idén.
Ja, men det var ju väldigt modigt i narrativet Sverige att göra en film om barn av icke-etniskt svenskt ursprung som rånar barn av etniskt svenskt ursprung. Och han blev ju självklart kallad för rasist, jaha, såklart. Glöm inte, 2-3 barn rånas varje dag bara i Stockholms län. Om detta skulle SVT göra en dokumentär och inte låta Margot Dietz, hon som petar med pinnar på fyllon och säljer smink och enhörningar till små tjejer som influencer. Såg du den dokumentären då, Hans? Mitt under ert spaciösa julfirande.
Nej, det gjorde jag inte, men jag har ju läst lite grann om det, sett något klipp och sådär, men som jag förstod det så skulle hon försöka rehabilitera sitt skamfilade rykte och försöka få tillbaka sina kunder, va, till, för hon förlorade väldigt mycket följare, eller förlorade inte så mycket följare, men därmed förlorade hon så kallade samarbeten, och det är ju själva navet i en influencers liv, det vill säga att folk tror att det går att tjäna pengar på folk som försöker sälja smink till små tjejer.
Jag säger som Wilhelm Wallenberg på nyårsnatten efter Krügerkraschen 1929. Här gäller det framförallt, mina vänner, att rädda konton. Att rädda konton är det vi ägnar oss åt nu. Hon skulle ju rädda konton i den här dokumentären. Ja. Och självklart så kommer hennes gamla kompis Ann Söderlund.
Ja, hon är duktig. Mm. Ja,
duktig på vad då?
Jo, men hon är bra. Jag känner det.
Okej, okay. Hon är jätteduktig på rulla hemlagade köttbullar till julbordet, inte vet jag. Hon har en evig förmåga, det ska ge henne, att dyka upp i mediala sammanhang. Är det inte alla mot alla eller alla mot alla, eller fråga doktorn, så hon är med precis överallt. Ja. Allt ifrån Voice TV till Energies hopplösa, det ska jag inte säga, det är ju fan kollegor till oss. Nej, men Ann Söderlund får i uppdrag att göra en dokumentär om hur mediedrev fungerar. Mm. Gör för fan en dokumentär om riktigt jävla taskig människosyn. En person som går fram och petar på tandlös, utslagen, hemlös person, vilket visas inte vara en tandlös, utslagen, hemlös person. Det var en fyllskall som bodde i samma exklusiva bostadsrättsförening uppe vid Vallaravägen, faktiskt. Ska vi gå igenom Margot Dietz, vem är hon? Hon heter ju Margot Persson från början och gick på Saltsjöbadens samskola som en vanlig tjej. Hon var lite av en Lotta på Bråkmakargatan, jävligt driftig och jävligt på gång. Sen hon blir ju känd genom att bli känd, va?
Ja, det är inte det sämsta.
Nej, absolut inte hon. Hon tjänar ju 6 gånger mer än vad vi gör i den här avundsvärda podden. Mm. Hon skriver en bok om sina resor till Sydafrika och bara där blev det ju ett jävla liv.
Ja, men det var en barnbok, ja, precis. Ja. Men hon skildrade då lite giraffer och flodhästar tillsammans med sina egna barn och sådär. Hon glömde ju dock sydafrikanska medborgare lös med sin frånvaro i boken, men samtidigt det är lika bra det, Jonas, för att om du ska börja måla vad ska vi kalla dem för, infödingar blir det väl då, då blir det ju Tintin i Kongo av hela boken, så då hade hon fått mer på tafsen, så hon förstod att det är bättre att exkludera människorna som bor där och istället fokusera på girafferna och sina egna barn, så att säga. Så där tycker jag hon gjorde, det var ju vist av henne, och för att skriva den där boken, det var ju för att dra av en resa till Sydafrika och ha lite trevligt med familjen, så det tycker jag. Ja, visst.
Hon gjorde det, hon gjorde kardinalsynden också när det gäller svensk barnkultur och svensk barnlitteratur. Hon skrev ju boken ur ett faktiskt politiskt neutralt narrativ.
Ja, det ska ju
svenska barnböcker ska enligt Barnboksinstitutet och till och med från gamla Boktipset, de ska skriva i ett Bertolt Brecht-Kurt Weill-narrativ. Det ska vara ett vänsternarrativ. Mm. Hon ska naturligtvis ha skrivit om den korrupta kampen som Nelson Mandelas änka, mutkolven Winnie Mandela, utförde innan ANC började bränna både politiska motståndare och sina egna i bildäck.
Ja, det hade nog inte lirat riktigt. Det kanske man har backat lite.
Kan vi få tillbaka alla pengar?
Vilka pengar?
Alla de jävla pengar som Palme skickade ner via Sida till ANC.
Ja.
Så kan vi få tillbaka dem tills de inför en hyfsad demokrati. Alltså, frid över Robben Island, frid över Nelson Mandela, men ANC, du kan ju inte fortsätta pumpa in pengar via Sida.
Har jag berättat när jag var på Robben Island?
Ja, fantastiskt, Hans. Ja. När du ollade Kristus-symbolen där i entrén, eller vad var det?
Nej, vi skulle ju besöka Nelson Mandelas cell, och det var ju vakterna, eller vad säger jag, förlåt, personalen, guiderna där inne på Robben Island, på fängelset där Nelson Mandela ju satt nästan i 30 år i fängelse. De var ju kvar då och fungerade som guider och så vidare. Och så förevisades då Nelson Mandelas cell, vilket var en väldigt liten cell. Och,
en så kallad könscell.
Alla turisterna trängdes då i den där cellen för att försöka sätta sig in i hur var det för Nelson att sitta instängd här. Men det var ju så jävla trångt med folk, va, så att, och folk skulle ta selfies och sådär. Så jag gick in i cellen bredvid. Den var identisk. Något större än det där lilla huset som tv-mannen Rickard Olsson är förvisad till när hans ex-fru flyttade in i byggnaden tillsammans med sina barn.
Här vill jag bara poängtera att jag är till 100% på Rickard Olssons sida, ungefär som jag var på den serbiska...
Jaha, men exfrun då? Vem tänker på henne? Ja, det fick du.
Hon tänker
misogyna jävel.
Hon tänker väl på pengarna, herregud. Han ska åka ju värd 9 miljoner i taxeringskalendern. Jag har sökt upp den, så hon ska ju ha hälften av den. Va? Ja. Nu blir det snurra på nya bingolotto jul för Rickard när man ska rädda den här privatekonomin. Ja. Kom till oss, Rickard. Vem fan som helst kan göra poddar i det här landet. Sätt igång och podda.
Ja.
Hur som helst, du är på Robben Island, Hans.
Ja, jag har lämnat det nu. Jag, som sagt, jag fuskade, gick in i cellen bredvid och tog en selfie och låtsade så att det var där Nelson Mandela satt. Kan mycket väl ha varit det också, det vet man ju inte.
Vi vet ju inte.
Hur som helst, i anslutning till julfirandet i stan så passade jag ju på att ta fina promenader i parkerna kring innerstan då, i Stockholm med min hund Mini. Och precis som vanligt så är det alltid någon sån där miljömupp, PR-konsult, libertarian, lattepappa som känner då att deras hund ska gå lös, va, för att de är så jävla djurvänliga och inkluderande, så varför ska en hund behöva straffas genom att gå bunden?
En sån här upper class charity, en sån här godhetshjärteknarkande medelklasspajas som ofta råkar jobba inom media eller finans.
Ja, så kan det
där
vara.
Där har du.
Och det är någon shelterhund som de har hittat på semestern på Capri och som fört med sig till Sverige utan att passera tullen. Och sen så kommer den där jycken då. Jag går ju med Mini, jag har ju alltid henne bunden givetvis, vilket man ska ha.
Jag ska inte säga bunden, Hans. Vi är bundna till ett dekret från en högskattregim som startades av Tage Erlander någon gång på 1950-talet. Ja. Jag säger inte att Mini är bunden, Hans. Hon är kopplad.
Kopplade.
Mycket trevligare. Ja. Det säger Madame Kerstin på BDSM-klubben. Att vara kopplad är att vara fri, Hans.
Ja, va?
Säger hon, ja.
Hon, ja. Nåja, den här hunden, lattepappans hunden, börjar ju storma ju mot lilla Mini då. Och ska ju då bekanta sig. Och som hanhundar gör så försöker hon, han givetvis då våldta henne på en gång. Och då skriker lattepappan: säger hon ifrån? Vad sa du? Säger hon ifrån? Jag förstår inte vad du menar riktigt. Vad Minnie gör det är att hon sätter sig på rumpan bara. För det är ju dit de vill, så att säga.
Håll igen hålet, gammal Pride-regel sista kvällen.
Och sen så, så snurrar hon runt och så har hon nosen mot, mot den andra hunden då. Och det är det hon gör, så att säga, tills det, hon inte gör det längre. Tills om hunden fortsätter. Och det ska den ju inte göra då, för då ska ju ägaren till den andra hunden då ta sin hund och gå därifrån, så att säga. Men eftersom den är okopplad och springer runt som den vill, så är det ju lite svårt.
I vilt tillstånd så hade säkert någon som klagat på djurhållningen här och fått en massa EU-bidrag. Eller i ett vilt tillstånd så hade kanske Mini blivit betäckt av den här lösspringande jycken. Men nu är vi inte i ett vilt tillstånd. Nu är vi i folkhemmet nådens år.
Vi är i Vasaparken.
Ja, vi är i 2022. Vi är inte bara i folkhemmet. Vi är i de bemedlade kvarteren av vårt allt mer polariserade samhälle. Och så går det inte till.
Nej.
Här har ju för fan den här killen du möter gjorde två fatala misstag om oss på tal om kardinalsynd.
Aha.
Ett, du pratade med skiten. Två, du gick inte därifrån.
Nej.
Du sökte konflikten, Hans.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men det här ekar i huvudet. Säger hon ifrån?
Ja, fan, det är för jävla kommentar.
Då säger jag, ja, men då säger jag till lattepappan så här, med sin lösa byracka, för att sätta saker i perspektiv lite grann. Så här. Nu, du, när din dotter går på raggarträff i Alvesta i hotpants, säger hon ifrån då? Eller när din dotter går på musikfestival och omringas av afghanska barn med helskägg, säger hon ifrån då? Nej, du tycker att mina barn är för små, för lattepappor är oftast mycket mindre barn, så de har inte hunnit börja gå på musikfestivaler och så vidare.
Lattepappor är ungefär åldersspannet 29 till 39.
Ja, innerstan 29 till 59.
Ja, mental ålder 16-17. Ekonomisk ålder, ja, det är Peter Wallenberg, 70 år gammal, som lyfte 2,5 miljarder enligt dåtidens skattemyndighet.
Ja, precis.
De är snorrika hipster som gör att jag känner den där svenska avundsjukan bubbla upp in mina pussiga julbordskinder, Hans.
Mm. Det här är ju grabbar och tjejer och transpersoner med riktigt jävla bra med deg, alltså. Den så kallade bostadsrätts...
Vänster.
Nomenklaturan i Stockholms innerstad.
Nu måste du släppa ansiktet.
Jag svullnar upp.
Jag börjar planera då för att slå en Ronaldo-vrist på den där jycken som den flyger åt helvete. Men, och det är ju inte trevligt att göra.
Fast,
det.
Så vad fan har hunden gjort front för att citera
nej, det gör ju bara hundgrejer, så att säga. Ja. Allting är ju ägarens förtjänst. Och då tänker jag så här, min hund kommer inte säga från. Den kommer öppna den där byracken som en jävla konservburk, säger jag till lattepappan. Och han börjar tycka att det börjar bli otrevligt nu då.
Jag vill poängtera en återvinningsbar konservburk, alltså.
Du hotar
honom och hans avfällning, det vill säga jycken. Du hotar den med våld. Och då förändras ju situationen radikalt. Det är ungefär som när Akilov tar sig ut ur lastbilen på Drottninggatan.
Ja.
Situationen förändras radikalt i det ögonblicket.
Ja, när han flyr ner i tunnelbanan. Flyr och flyr, han går ju sakta i mak. Men visst
ja. Och vad gör lattepappan?
Då lyckas man så småningom få kontroll på sin hund, och så är situationen kontrollerad igen, så, där. Så att det är väl bra. Det var ju annat med den där jycken i Norrköping i Hageby, efter att polisen, vi har ju pratat om det lite tidigare här, att polisen får inte riktigt koll på den här. De tror att de ska skjuta varningsskott, vilket ju är ren idioti. Sen går man över till verkanseld, vilket då slutar som det brukar när polisen skjuter, det vill säga att de missar. Och sen
beslutar man så snabbt för att likt serbisk gerilla, likt Chetniks, vi gör en snabb domstolsförhandling och kommer fram till att en exekutionspatrull är det enda rätta.
Man fångar ju in den så småningom, och det är med hjälp av den stora detektiven allmänheten.
Ja,
förstås.
Det är ju en vanlig jävla barnfamilj som hängt upp den jävla tingeltangel i trädgården med kulörta lyktor och ska fira jul, som ser den här dobbermannen förvirrad komma in på deras tomt och kan då slå larm till polisen.
Ja.
Man ringer 112 och hör och häpna. Det är någon som svarar, ja. Fast det är julhelg. Voila! Länge lever snuten!
Så att jycken tas om hand och Den är då i så dåligt skick givetvis att inte genom exekutionspatrull, man ställer inte upp den mot en stenmur och skjuter den, utan den, det är ju en veterinär då som tar beslut på att den ska avlivas, och så sker detta.
För hunden är det en chimär. Det är, det är ju ingen större skillnad. Hunden fick väl inte ens välja på att åka upp och bo kanske med aporna integrerade i ett aphäng i Furuviksparken, utan hunden sa nej, klipp mig direkt för fan, för de där aporna med Santino i spetsen, det ödet vill jag icke dela, citat Ivar Lo-Johansson.
Och ägaren till den här Doberman, troligtvis inte en lattepappa, eftersom området Hageby är ju, ja, det är, kan man säga, motsatsen till, till Vasastan i Stockholm.
Ta det jävligt lugnt nu. Våran demonproducent Davva är ju från Norrköping. Han och Mats Lööf. Jag, jag tror inte att Hageby är så jäkla socioekonomiskt utsatt, Hans. Men vi får se nu när, när man börjar bygga gated community som 4-5 år, om Hageby hamnar innanför eller utanför murarna. Ja, innanför eller utanför murarna, citat Christer Pettersson. Det går en fin linje mellan lagens råskinn och de råskinn som lagen jagar. Han såg ju en likhet mellan många poliser råkade ut för, den stackars Christer Pettersson, som sköts utanför Furuviksparken av en uppretad folkmassa.
Men det var inte Christer Pettersson som blev skjuten i Furuvik.
Mentalt sett var det en Christer Pettersson som rymde i alla fall. Men icke för icke, man ska inte ta någon av dagar för att man har en mentalt nedsatt kapacitet. Man kanske är en schimpans. Man har väl en rätt, man har en rätt i rättsstaten. Annars är vi ju Kamala Harris som fick flyktingar dumpade utanför sin, för sin gated community här i julhelgen. Mm. Du hörde väl den soppan också?
Nej, vad var det?
Körde upp bönder från Honduras som hade fångat vid gränsen in till Texas. Mm. Och körde upp dem till hennes mansion på amerikanska östkusten, västkusten. Är som Putin, jag har ingen koll på väderstrecken längre sedan kriget började.
Så polisen kör upp flyktingarna från Honduras och släpper av dem hemma hos Kamala Harris.
Migrationsmyndigheter i Texas kör upp två busslaster med medborgare som söker uppehållstillstånd eller åtminstone söker asyl eller åtminstone något skitjobb.
Ja, ett drägligt liv också.
Ja, man söker jobb som pizzabud för $1.50 i timmen ungefär. Mm. Man dumpar ju dem utanför Kamala Harris bostad. Mm. Hon har sagt att det är ni, så som ni behandlar människor som flyr över Rio Grande, alltså gränsfloden mellan Texas och jag säger ju fortfarande spanska Mexiko, jag är ju kvar i
åknat.
Att hon har kallat det för inhumant. Nu, nu har hon själv bönder från Honduras vid sin egen trappa, för se hur hon reagerar nu. Tänk om det hade hänt på tänk om det hade hänt 2015 när öppnade hjärtan Reinfeldt, eller Reinfeldt som du säger. Tänk om hon hade
släppt av afghanerna på Reinfeldts gräsmatta i Täby.
Åtminstone syriska flyktingar utan både mat, kläder och uppehållstillstånd utan på hans villatomt. Va? Oj, nu hostar Hans. Alltså. Nu kom det tuberkelkräm, hör du, med covidsprut på mitt pepparkockshus.
Ja, du gjorde det. Nej, det är inte känd. Nej, Rickard Olsson kan inte bo där längre.
Nej, exakt. Det är Sveriges minsta pepparkockshus. Men hunden dör alltså.
Ja, det får vi förmoda eftersom den avlivas. Ja, det brukar sluta med det.
Ja. Jag vill gärna se en SVT-dokumentär, inte om influensen Margot Dietz, född Persson, utan jag vill se om hur polisen agerar i det här läget. Och jag vill också se en dokumentär om hur man gjorde med Linda Stav, alltså underrättelsechef på NOA. Hon blev petad från det jobbet, skulle in på just...
Ja, hon sa väl upp det jobbet för att gå vidare till justitieutskottet, eller?
Får jag bara tipsa om att jag tror att Thornberg visste mer än man kanske säger från början och såg till att hon lämnade samma enhet inom polismyndigheten som Löfving jobbade på. Ah, ja. Därför att Löfving och Thornberg är ju gamla polare. Och om Löfving vänsterprasslar med en snygg blond polisbrud, så lär ju Anders Thornberg, rikspolischefen, ha vetat om det. Kanske ett, kanske i flera år. Det har ju pågått i 6 år.
Ja, det var ett ytligt förhållande i 6 år.
Tar du sex eller? Mm. Hur som helst, hon flydde in till justitiedepartementet, hon skulle få toppjobb där. Jag vill se den andra sidan av saken. Mm. Okej, men då sa ju Gunnar Strömmer, justitieministern, Åke Strömmers grabb. Mm. Hans fru sa ju ifrån, för hon ville väl inte ha en tjej som springer runt där och är riktigt jävla snygg. Nej. Med lite halv... Ja, är det silikonbröst, Hans? Alltså inte Linda Stavs, utan mina. Titta på de här. Jävla hårda, alltså. Ah, kolla vårtorna, kunde göra reklam, för glasspinna.
Det är ju julskinka. Fast på fel ställe.
Jag har ju fått blodgrupp dopp i grytan efter julmaten. Ja. Satan vad min svärfar sätter i sig käk. Alltså.
Ja, men hur drabbade det dig, menar du?
Jag fick ju inte så mycket i år. Alltså. Eller jag tänkte, det här, här är bättre. Det var som ett gruppsexparty på en raggafest. Här gäller det att ta för sig medan det finns någonting fräscht kvar. Så jag gav mig in över julbordet, jag också, Hans. Och här sitter jag med bruna pormaskar. Checkar en sån jävla pepparkaka så på spyt. Alltså. Vakna mitt i natten, halsbrända. Det var bara en sak att göra. Ta fram skumsläckan som svärfar hade fått i julklapp och spraya rätt in i
truten. Årets julklapp, ja.
Hemstickad tröja. Det är ingen hemstickad tröja. Det är psoriasis. Jag får det av julmaten. Åter till den här hunden i Hagaparken som är skjuten. Och åter till den här nya chefen. För Linda Stav är ju sidsteppad nu. Hon kommer förmodligen bli hundförare i Hageby. Och hand om taxar som springer lös som man ska skjuta varningsskott efter. Det är märkligt också att skjuta varningsskott efter hundar. Det känns ju märkligt. Ja. Hur som helst. Vem får vi som ny underrättelsechef på NOA, Hans? För nu undrar jag, vad har polisen i lådan? För polisen, jag gillar ju alla duktiga polistjejer, poliskillar och polistransar som springer runt och åker in och ut i blåljusbilar och blir kallade för både hora och
polis potatisgris, då är det något som man kör.
Jag vet inte. Den checkar vi väl också upp på julbordet.
Den nya chefen heter Charlotta Höglund.
Intressant.
Hon kommer från kontraterrorism på FRA, så det här är ju en storfräsare. Hon var en av de där 20, tror jag, som varit lite sidsteppen när Linda Stoff seglade in som ensam sökande, fast det redan fanns över 20 sökande till den här tjänsten från början. Så att,
hon var ju utsatt kvinna, sa hon i sin infamösa försvarsintervju i TV4, Linda Stoff. Hon var ju så jävla utsatt som kunde runda 20 andra med bättre CV än hon själv och få jobbet. Ja. Tänk då vara så utsatt, Hans, som man runda 20 pers med bättre kvalifikationer och få ett jobb. Alltså så utsatt och inte påsatt skulle jag vilja vara.
Den här Charlotta verkar vara en riktig storfräsare. Man är också lite mer hemlig. Elina Staff fick ju hela sitt privatliv och pojkvänner, de flesta inom polisen, upp och nervänt i media. Men den här Lotta, och det händer man lite mer försiktig med. Hon kommer från, inte någon stad eller så, utan från västkusten.
Polisen kan inte ens berätta i ett pressutskick varifrån hon kommer, utan nu har fått ett överslag. Nu är allting så hemligt. Hon kommer från västkusten. Det är allt vi kan säga. Hallå. Men hennes CV är ju fantastiskt, Hans. Va? Ja. Det är ju bättre än valfri Robinson-deltagare.
En av kommunikatörerna, en av de 600 kommunikatörerna, säger att Charlotta är en högt respekterad medarbetare, bla bla, duktig chef. Hon kommer att bidra med mycket till polisen, och det ser faktiskt ut som hon skulle kunna göra det. Så det här är ju bra. Det kan man inte säga att Linda Staff faktiskt gjorde i sin roll där, även om hon sög åt sig berömmelsen.
Hon blev hyllad under Trojan Kiel-ärendena.
Precis, som inte hade ett piss med hennes arbete egentligen att göra. Utan det var ju... Men däremot så var det ju hon som torgförde. Det var hon som fick stå och berätta hur bra det hade gått och sådär. Så då var det ju sådana här... ska vi kalla det? Det finns ingen pressbild på den här nya chefen Charlotta, och det ska vi kanske vara tacksamma för.
Ja, men nu blir det lite grann Charlotta på Bråkmakargatan. Hon lär köra med refs och rättar ting, och det är slutpippat vid skåpen på ombytet på NOA, kan jag säga.
Ja, det är det nog.
Nationella operativa avdelningen, alltså polisens högsta instans efter Dan Eliassons, nej, inte balkongdans på Gran Canaria med unga smågrabbar, utan hans omorganisation som faktiskt han ledde på regeringens uppdrag.
Nej, men.
Jag får bara säga det, Hans, den här Charlotta Höglund, hon är ju extremt kvalificerad. Jag vill backa bandet lite grann. Du sa att polisen... Du sa att hon var en av de här 21 som Linda Stav rundade för att hon var älskarinna åt Mats Löfving och fick toppjobbet på NOA där han själv jobbade, och dessutom 8000 spänn retroaktivt i löneförhöjning. Mm. Polisen har ju inte varken bekräftat eller vidimerat att
det så var fallet. Det brukar vara ett säkert på att så är fallet.
Ja. Polisen sa, var hon en av de här som sökte jobbet?
Inga kommentarer.
Ingen kommentar.
Ja, det låter lite grann som banditerna i förorten, de säger också inga kommentarer. Och det är någonting som verkar mycket väl även för dem. Så att, det är enda stora skillnaden mellan det här som jag jobbade med TV-programmet Veckans brott, en researcher sa till mig där. Det är ingen större skillnad på busarna och polisen. Det är bara det att det är helt omöjligt att få tag i poliser. Busarna däremot är betydligt enklare att få träffa och prata med. Så att det är väl den stora skillnaden.
Det här är Busarna i podden Inaktuellt. Jonas Nilsson, Hans Wiklund. Missa inte våra live-poddar. Normalt sett så kör vi ju på torsdagar. Mm. Ärtor och fläsk till lunch. Glöm inte det. Snart är det olagligt med ärtor och fläsk till lunch. Men just den här torsdagen som kommer nu, Hans, den 29, då har Dava, demonproducenten och hundföraren från Hageby i Norrköping, han har bytt tid, allt för att skapa lite oreda i det polariserade folkhemmet. Ja. Vad är det nu som gäller?
På torsdag sänder vi livepodden då på Podplay-appen 12.30, så vid lunchtid ungefär. Och det tror vi för att det är många kanske som är lediga, alternativt man tvingas ut i mellandagsrea igen och för att ha någonting som skapar innehåll och mening i livet och istället för att shoppa. För just så lyssnar man då på podden.
Den 29 så är väl Stolle, Jocke, kommandoran och övriga i Fattighuset Sverige. De är ju lediga, vanliga sketna knegare som är våran kormålgrupp. Hans, nej förresten, jag ska säga som det är. Vanliga, hyggliga, sketna knegare, förbannade sketna knegare i våran kormålgrupp. Det är de vi lever av, Hans.
Ja, precis. Nu tror jag inte att ledigheten påverkar så mycket, för våra lyssnare lyssnar ju även på arbetstid. De skiter ju i det, så att säga. Ja, vi har ju de bästa lyssnarna.
Vi gav Fusksverige ett ansikte.
Amen.
Stort tack till dig som står ut med den här podden. Vi ska gå ut på lite fantastisk country. The wealthy people think that I am a hobo. Lean and hungry, writing mournful songs. And the poor people think I am a rich man. The poor people think I am a rich man. Ja, kan det bli mer övertydligt här i lite outlaw country från gamla fina Roger Miller. Frid över hans minne. Han var som en dobermann i Norrköping eller som en Santino-schimpans i Furevik eller som en levande julbock. Hans, du brukar ha några kloka ord så här på slutet när vi går ut på lite country. Vi hörs alltså på torsdag. Ladda ner Podplay-appen 12.30. En one-off på torsdag när vi kör live-podden där du kan lossa bogvisiret, köra på ett isberg, ägna åt påhopp, insinuationer och ja, varför inte?
Jag ska bara ställa vanliga frågor till oss, det går bra.
Ja, det vore kul som omväxling. Nu lägger vi oss utanför Margot Dietz dörr, blir petade på av något fyll och vi får inte någon dokumentär gjorde om oss i SVT, utan det är dokumentären om den som petade med pinnen man gör istället. Stort tack, Ann Söderlund. Några kloka ord innan vi ger oss ut i jul- och mellandagsstressen här, Hans.
Hej då!
En del av